Det känns ju lite speciellt att stå här naturligtvis, och jag ska väl inte säga att det känns som en stor glädje att hålla en avskedspredika, men det gör det ändå. Det känns ju härligt att få predika. Och det är klart, när Ellen säger var det 360, man undrar ju hur har ni stått ut? Men nu ska jag predika idag, och den här texten har jag inte haft här förut. Och det föll sig väldigt väl. Man kan ju ibland se Guds vägar och ledning. Den här texten är något som ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Och när vi höstas här, i början på hösten ska jag säga, ja, men då föll den här texten på mig. Och ja, men den där känns bra. Och att det skulle bli den sista då. Men jag hoppas att det inte är sista gången jag står här naturligtvis. Men det här känns som en riktigt text som landade i mig. Och jag hoppas att jag ska kunna förmedla de här orden ifrån Jakobsbrevet. För det är där vi håller på. Det här är avslutningen på en serie som vi har haft i Philadelphia här nu under oktober månad. Som vi har kallat, haft rubriken här. Hur visar sig tron? Och så har vi haft delrubriker för varje kapitel i Jakobsbrevet. Vi har haft hur visar sig tron i prövning, i handling, när vi talar, när vi bråkar, och så idag då, när vi ber. För det handlar om bön idag. Och kapitel 5 i Jakobsbrevet har mycket av bön. Men inte bara det. Kapitel 5 är indelat i två delar. Och jag vill inte hoppa över den första delen, för den lägger en grund för bönen. Den första delen är den situation som Jakob skriver till för de som mottar det här, känner igen sig. Ja, men nu beskriver han det läge vi har här. Och så kommer då det här, och i det så lägger han in då, därför ska ni be på det här sättet. Så jag vill måla upp den här situationen som är beskrivet i kapitel 5. Genom att läsa det och kommentera det lite kortare då, innan jag kommer in på huvudärendet, bön. Men nu får ni lyssna på 12 verser i början här då. Så här står det i Jakobsbrevet 5. Lyssna nu, ni som är rika. Gråt och klaga över de olyckor som ska drabba er. Er rikedom är rutten och era kläder är malätna. Ert guld och silver rostar, och rosten ska vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter under de sista dagarna. Nu ropar den lön ni undanhållit arbetarna som skördat era åkrar, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött era hjärtan på slaktdagen. Ni har dömt en rättfärdig och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er. Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att lida och vara tåliga. Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Framförallt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ert ja vara jag och ert nej vara nej, så drabbas ni inte av domen. Vi har konstaterat under den här serien att Jakob är ju Jesu bror, eller halvbror naturligtvis. Han var en av de första ledarna, pastorn i den första församlingen i Jerusalem. Så det är han som skriver det här brevet ungefär 10-20 år efter att Jesus dött och uppstått. Och han skriver inte till sin egen församling, utan han skriver till de kringspridda judekristna som finns i Romarriket. Han vill tala om för dem och nå dem på olika sätt. De hade det tufft och de hade det svårt. Det första som vi kan tycka då, oj vad hård han är mot de rika, det var ju en tröst för mottagarna. För de levde under de rikas förtryck. De rika förtryckte många judekristna på den här tiden. De gav inte rättvis lön. De levde själva i lyx och överflöd och utnyttjade de troende på det här sättet. Så de fungerade och agerade mer som slavar. Och därför säger Jakob till dem, de har ingen framtid. Gud har koll på det här. Olyckor kommer att drabba dem. Så det är alltså tröstens ord när vi kan tycka att det är hårda ord. Så ska vi läsa det på det sättet. Och så kommer de här raderna då. Ha därför tålamod, bröder. Han skriver alltså till sina bröder och systrar och syskon. Det är så man tänker sig Guds församling. Det är en familj. Vi tillhör varandra. Det är till dem han säger, ha tålamod, bröder, när de rika gör så här mot er. Vad ska de ha tålamod för? Jo, Herren kommer snart. Det hade gått 10 år, 20 år. Hur länge ska Jesus dröja? Han kommer snart. Jo. Tänk om Jakob hade vetat att vi hade suttit här 2000 år senare och använt hans text som han skrev och predikat utifrån den. Hade han nog inte trott. Men så länge har det dröjt innan Jesus, han har fortfarande inte kommit tillbaka. Men det var någonting som präglade de här. Jesus kommer snart. Så det är viktigt att ha det här perspektivet med hans ankomst nära. Och låt profeterna i Gamla testamentet och Jobb. De personerna fick lida väldigt mycket. Men Herren övergav dem inte. Och på tid och längd så blev det bra till slut. För Herren är rik på barmhärtighet och kärlek. Och så det sista då. Så säger han så här, svär ingen ed. Och det kan man förstå. Om man lever under förtryck och om man ska så att säga hävda, den här gången talar jag verkligen sanning, så fanns det nog hos många en frestelse att ljuga sig fram lite grann, kanske inte tala om hela sanningen, men gör inte det, säger Jakob. Ni gräver er egen grav, det blir en dom över er om ni inte ert ja är ja och nej är nej. Så stå upp för det som är sant, även om det är svårt, även om det är jobbigt och enklare att kanske ta till en nödlögn. Gör inte det, utan visa er trovärdiga. Stå för sanningen. Fast det är tufft, fast det är jobbigt, svär ingen ed. Och det här är naturligtvis, vi kanske inte kan jämföra oss med den situationen, men ändå viktigt att påminna oss om vad vi står när vi säger, är vi trovärdiga som människor? Vi kan vara trovärdiga i det vi säger, men tecknas det också i våra liv? Det tror jag är en viktig budskap. Så när vi säger ett ja så ska det vara ja. Jakob vill att de troende ska vara att lita på. Och jag tror det är ett budskap även till dig och mig idag. Vi ska vara människor som folk kan lita på. Och nu kommer då bönen in i det här sammanhanget. Och de första raderna som står i vers 13. Får någon av er lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsång. Här tecknar Jakob att det handlar om hela livet. Om man lider och har det jobbigt och tungt och svårt. Om man har det bra och det är glädje, och glädje kombinerat med sorg. Herren ska vi alltid ha vid vår sida. Varför då? Jo, men här finns det kraft. Här finns styrkan. I sorgen, i nöden förstår vi måste vända oss till Herren. Men också i glädjen och tacksägelsen finns det kraft. När vi sjunger lovsång, när vi är inför Herren, så fyller vi någonting i vårt inre som ger oss styrka och som bär. Det var ju kraften i bönen som Jakob ville lyfta in. Lev därför, inte bara när ni har det svårt. Kom inte bara till Gud när ni har det jobbigt. Utan låt honom också få ta emot er tacksägelse och glädje. Också här ett budskap till dig och mig. Vi ska inte bara komma och klaga när det är jobbigt till Gud. Utan vi ska också känna att wow, det här är jag så glad och tacksam över. Då blir det en härlig rytm i vårat böneliv. Och nu kommer de här verserna som är de mest, tror jag, citerade och använda i församlingen. Och det som man känner igen ifrån Jakobs brevet. Står så här i vers 14 nu då. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste Och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder så ska han få förlåtelse för dem. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Det här skriver alltså Jakob, som ju var ledare för församlingen, till andra kristna. Och då kan vi utgå från att om han skriver det här så fanns det en praktik i den församlingen. Så gjorde man i församlingen, i urförsamlingen. Där kallade man till sig de äldste för att de skulle be för den som var sjuk. De sjuka gjorde det. Och det här vill han sätta som ett, gör så här ni också. Är ni sjuka, då ska ni kalla till er de äldste, så ska de be för er. Och vi vet i apostlärningarna att det står att det finns två saker som församlingen där i urförsamlingen ville prioritera. Vi får inte försumma ordet och bönen. Det står uttryckligen. Ordet och bönen får aldrig försummas. Men vi ska också ha diakonin. Omsorgen om de svaga. Men det får inte ta plats så att vi måste minska på ordet och bönen. Så de äldste som gick in i det här uppdraget visste att jag går in i bönens tjänst. Det här är viktigt att vi står fast vid för att vi ska få vara med. Och det var naturligt att de gick in också och bad för de som var sjuka. Då kan man ju fundera på det här med olja. Varför hade de olja? Eller vad är det för någonting? Ska man ha olja? Ja, det kan naturligtvis finnas lite olika förklaringar. Men det som kom till mig när jag läste den här texten, det handlar ju om Jesus. Jesus Kristus. Kristus är ju det grekiska ordet för Messias, som är det hebreiska ordet. Och Messias betyder ju den smorde. Så när man smörjer en människa så är det Jesus Kristus. Det är hans kraft vi ber i. Det är Jesus som gör undret. Det är ingen annan. Vi smörjer med olja för att visa. Här handlar det om vad Jesus ska göra. Och nu ska jag visa en bild här. Det här är en gammal man. Han heter Fredrik August Boltzius, eller hette snarare. Han var en lumpsamlare, en skrothandlare. Levde på 1800-talet, men han var inte känd som en skrothandlare. Han var känd som en helbrägdagörare. Och det kan vi se i en tidningsartikel här som har skrivits på nästa bild. Att får du fram den, Kristoffer? Där ja, precis. Från lump till handpåläggning. Boltzius, han kände att Gud verkade genom honom. Genom att vara en helbrägdagörare och be för människor. Och det finns en bild också även här i hans hem. På en massa käppar och sånt som är kvarlämnat. Människor har lämnat dem där. Utanför Karlstad ligger det här i Skåre. Och det är jag som har tagit de här bilderna. Det här huset var jag och besökte med några vänner här från församlingen förra året. Och det här är alltså hans hus där han bodde. Jag kan rekommendera ett besök dit. Det var väldigt givande. På den här dörren så knackade på en person en gång när han stod och var hemma. Boltzius gick och öppnade. Och när han öppnade så stod en främmande människa där. Och personen frågade, är du den store helbrägdagöraren? Nej, sa Boltzius. Han lämnade den här jorden för 2000 år sedan. Han var så klar över att han var ingen helbrägdagörare. Det var Jesus som gjorde undret. Han bad bara i hans namn och han smörjde med olja. Och det fantastiska är att det finns en predikan bevarad från 1887 som han höll en gång. En man som heter Oskar Lövgren fick tag på en stenografi utifrån hans predikan. Och jag har ett litet citat därifrån. Det här är alltså Boltzius egna ord, 1887. Så säger han så här. Det är Herren, icke jag, som gör dem friska. De säger att det är Boltzius som gör det, men jag kan inte göra dem frisk. Frågar de mig så svarar jag att de har tagit alldeles fel. Det är inte jag, utan en Gud som har skapat sol, måne, stjärnor och jorden och alla djur på den. Fiskarna i havet och alla människor på jorden. Det är han som gör dem sjuka friska. En ung kvinna var mycket sjuk. Fadern kom efter mig. Jag gick in och frågade henne. Tror du att du ska bli frisk? Hon trodde strax. Jag bad för henne. Smorde henne med olja. Hon stod upp i samma stund. Hon klädde sig. Gick efter kaffe och serverade mig och en man som följde mig. De bar till med en lam kvinna som har varit sjuk i 3,5 år. Jag frågade först fadern. Tror du att din dotter ska bli frisk? Ja, svarade han. Då frågade jag modern. Tror du att hon blir frisk? Ja. Och så ynglingen. Tror du att hon blir frisk? Ja, jag har undervisat henne och jag tror hon blir frisk. Sist frågade jag henne själv om hon trodde. Jag bad då för henne. Smorde henne med olja. Och så fort hon var behandlad stod hon upp i samma stund och kunde gå. Och de fick se att Gud hade makt att också nu bota sjuka. Samt att han verkligen gör det. Gud är densamme igår, idag och i evighet. Boltzius hade mycket folk som kom till honom. Tusentals människor. Han reste över landet. Kan man ju tänka, det fanns ju inga bilar på den tiden. Han var överallt. Och ofta blev han faktiskt kallad in till slottet. Därför drottningen ville ha med honom att göra. Så han fick ofta be för henne och hennes situation där. Och på Värmlands museum så har man sparat brev som har skickats till Boltzius. Där man har önskat att han ska be. Och vet ni då hur många brev som är bevarade i Värmlands museum? Jag talar inte om mejl nu, utan fysiska brev som människor fick tag i och skickade med. Ja, det var väl inte så bra postgång de åren kan jag tänka. Men det finns 33 000 brev. Förstår ni? Han var ju rikskänd, denne man. I Sverige, över hela landet, så skickades så många brev. Och han fick betyda så mycket för så många människor i det här landet. 1910 dog Boltzius. Och det märkliga är, eller det fantastiska är, att den här kvinnan, Maria Lindgren, öppnar sitt hem i Örebro för att be för sjuka 1910. Det känns som att de går hand i hand. Det är lite som Elia och Elisa. Elia lägger över sin mantel på Elisa. Så får han fortsätta den helande tjänst och mirakulösa tjänst som Elia hade. Nu har jag inte sett någon koppling mellan de här, om de kände varandra, om de träffade varandra. Men det är verkligen så. Att de här två personerna, Maria, vi ska se också här. En bild. Den här tavlan finns ju här. Jag har tagit härifrån. Och en hel del av de här käpparna och korsetter och annat finns ju kvar här i Philadelphia. I källaren. Maria Lindgren var medlem i Philadelphia kyrkan. Hon var en vanlig medlem som du och jag. Du kanske inte alla medlemmar här rekommenderar. Gå med. Hon fick göra fantastiska saker. Hon skrev också ner och dokumenterade själv. För hon upplevde från Gud att hon skulle starta ett bokförlag. Så hon skrev utifrån Maria Lindgrens förlag, Jakobsgatan 10 i Örebro. Och Gud förberedde henne tidigt. Hon fick gå igenom 2 riktigt svåra sjukdomar som hon mirakulöst sett blev frisk ifrån. Hon kände, Gud kallar mig in i en tjänst. Och så kommer hon då in precis, fasar in när Boltzius fasar ut. Jag har ett par exempel på vad hon skriver i sin bok. Jag kan förresten se en bild på det här hemmet. Där kom folk från Sveriges alla hörn, stannade i Lillån. Det ligger fortfarande. Huset finns kvar. Jag vet inte om ett par av dem, eller de som bor här i huset, kommer hit ibland. Finns i Lillån på andra sidan järnvägen. I alla fall så skriver hon, eller hon bad människor som var på hemmet att skriva. Och då står det så här, en broder från Norrbotten skriver. Andens lag som tillhör livet i Jesus Kristus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Lovad var det Gud. Då jag kom till Betania hemmet hade jag så ont i mitt bröst och hade i åratal lidit av svår diarré. Fru Lindgren behandlade mig enligt Jakobs brev 5:14-15. Och ära var det Jesus, ty han gjorde mig fullkomligt frisk. Här i min hemtrakt har det krafteligen bevisats att Gud har gjort stora ting med mig. Till min ande blev jag underbart frigjord och vederkvickt. Halleluja. Lova Herren min själ. Gud alena äran. Amen. Och Emilia Karlström skrev den 27 januari 1915. 1912 kom jag till fru Lindgrens sjukhus. Jag var så som halvdöd, men då blev jag behandlad enligt Guds ord med olja, bön och händers påläggning. Jag blev frisk och alla sjukdomar flydde från min kropp i ett nu. Och mina krafter växte så underbart att jag efter 3 dagar ej behövde ligga en enda timme utan kunde vara uppe hela dagen. Mitt huvud är nu så starkt att jag genom Guds nåd kan gå ute i starkaste köld. Jag kan gå långa sträckor utan att känna något ont. Ja, underbara ting har Herren gjort med mig. Det här är dokumenterat. Det har hänt, det har skett. Överallt där Boltzius och Maria Lindgren agerade och fungerade så smörjde man inte med olja. Gud kunde göra under ändå. Så det är inte definitivt nödvändigt att man måste använda olja, vilket vi också kan läsa i apostlagärningarna där Guds underverkar på alla möjliga sätt genom Jesu kraft. Men det finns ändå en uppmaning ifrån Jakob att använda oljan och inte glömma bort det. När man sitter så här, eller nu står jag, men ni sitter, så kan man ju liksom känna. Eller om man sitter på YouTube-klipp här nu då. Ja, det är härligt att höra det här. Det är så friskt och bra liksom. Fast man tänker ju inte att jag ska vara någon sån här. Men det är härligt att höra det som har varit. Men finns det en utmaning här? Där Gud kan säga att det här vill jag se igen. Alltså, ibland finns det en tro att ja, men Jesus kunde göra under. Ja, det kunde han. Det var väl han som skulle göra under. Ja, fast Jesus säger ju att inte bara han ska göra under utan alla som tror ska kunna göra under. Ja, men lärjungarna kunde ju, det var ju de man lärde och de fick vara med. Ja, visst. Men nu skriver Jakob här till de förskingrade att de ska kalla till sig äldste. Det verkar som att det är en spridning på gång här. Och vi ser ju också i vårt land, 2 personer framträdande, Boltzius och Maria Lindgren, som agerade på det här, de här orden, och gick i tro. Och fick se att Guds kraft, att bön för sjuka fungerade även här. Och det är det här som jag på sätt, jag vet ju det här, jag vet att det är svårt och man har många frågor och funderingar. Men jag har på något sätt känt att jag får inte fastna i problemställningar. Jag vill tro att Gud är densamme idag. Och därför ber jag hellre att inte se någonting än att säga att det är nog ingen idé att jag. För Guds ord är väl Bibeln. Vi säger väl det. Och då är det någon form av evig karaktär över det. Så jag skulle verkligen vilja uppmuntra oss. Jag är så glad över att vi faktiskt smörjer med olja här i församlingen. Det var inte länge sedan vi hade, 2 söndagar sedan tror jag, vi smörjde med olja. Jag tror att vi vill fortsätta med det. Vi tror att det finns någonting här som inte vi vill tappa, utan fortsätta. Och det ska vi uppmuntra varandra i, att inte lägga det åt sidan. Sen kan det naturligtvis vara så här att vi säger, ja men vi har en helt annan sjukvård idag. Anders, det här behövs inte på det sättet. Nej, visst har vi en helt annan sjukvård, och jag välsignar alla läkare och sjuksköterskor. Men jag vet att många går på knäna också. Vi har många som mår dåligt i vårt land, som verkligen inte sjukvården kanske ens kan hjälpa. Så vi har någonting mer att ta till än att fast vi lever i en annan tid. Så tror jag verkligen att det här kan vara någonting för oss också. Den sista delen i den här versen så talar plötsligt Jakob om synd. Att det kan ligga i vägen och blockera. Och det kan vara så här att den människa som upplever sånt här fantastiskt helande, wow, så kan man känna, men varför Gud? Så drabbas man av nöd i sitt hjärta. Och att be för helande är ju inget magiskt trick. Vad handlar det om? Det handlar om att han ska få äran. Undret ska ju leda till att vi förstår att det finns en Gud som är levande och verksam. Sen, det är ju fantastiskt att det sker ett under. Men det leder också hos en del, som vi ser exempel på, en syndanöd. Och man känner att, oh, det här är... Jag måste också få frälsningen. Jag måste få del av Jesus i hela min kropp och själ och ande. Och Jakob skriver så här i kapitel 2 som vi läste sist om den kungliga lagen att älska sin nästa som sig själv. När vi inte följer den så begår vi synd, skriver Jakob. Och här kan det vara så, tror jag, att avund, gräl, intriger eller splittring, det är inte någon god miljö för Guds ande att verka. Men finns vi med och bygger en gemenskap som verkligen andas någonting annat, som andas andens frukter, så kan Gud komma med sin kraft på ett annat sätt, tror jag. Och därför ska vi också ha med det här perspektivet av att om jag sitter och tänker så här, det där går inte, det är inget för oss. Nej, då kanske det inte blir något för oss heller. Men om jag känner att jag vill det här. Om vi är många som känner att vi vet att det finns en del frågor naturligtvis. Men vi vill tro på det här. Så kan det förlösa också en större tro och Guds kraft kan komma ner över oss. Ibland är det som att Gud frågar, vad... Vi vill så mycket, men vad vill ni? Vad vill du? Ja, jag vill se det här. Ja, jag vill komma. Och så får man se, finns det någonting jag kan göra eller vi kan göra? Och jag tror det här, att få ha en attityd, en längtan och en vilja. Det tror jag är det första som vi ska börja med. Att känna att, ja men säga till Gud, vi vill se det här mer utav det. För nu kommer Jakob in på något väldigt kraftfullt när han säger så här. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna, och då regnade det inte över landet under 3 år och 6 månader. Sen bad han igen, och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Jag nämnde om Elia förut. Elia levde alltså i Israel ungefär på 800-talet. Och Israel och Juda var delat i 2. Det var ett skört läge. Kungarna i Israel gjorde inte vad Gud ville. De gjorde det som var ont i hans ögon. Och därför lät Gud profeter som Elia och Elisa få verka i det här landet med övernaturlig kraft. Så folket skulle förstå att det var Gud som verkade över dem. I det här fallet så hade Elia upplevt hur Ahab som var kung hade gjort det ena efter det andra. Och så gifte han sig med Isabel som drog in okult och orenhet och annat genom Baals av guderiet. Lyfte in Baals gudarna och det förstörde mer eller mindre landet. Och då står det att Guds vrede kom över det här. Och därför trädde nu Elia fram till Ahab och så säger han, nu är det så här Ahab, det kommer inte regna här på 3 år och 6 månader. Och så blev det. Det regnade inte på 3 år och 6 månader. Och på slutet så mynnade det ut i den stora kampen på Karmelsberg. Där Elia ensam får kämpa mot 850 Baals profeter. Och så kallar han ner eld ifrån himlen. Och Baals profeterna besegras. Och när han ser detta stora under ske, då böjer han sina knän. Och det står att han har sitt ansikte mellan sina knän på marken. Och så ber han, Gud låt det regna. Och så kommer det ett kraftigt regn över landet. Vad gör Jakob när han lyfter in det här perspektivet till de kristna i förskingringen? Jo, han utmanar dem. Han uppmuntrar dem till gå in i en bönetjänst. Vi kanske tror att Boltzius och Maria Lindgren och Elia, de var väldigt speciella. Och det är klart, utifrån vad de har sett. Men Jakob säger att Elia var ingen speciell. Nej, fast ändå fick han vara med om det här fantastiska. Men han säger tydligt och klart, han var en människa precis som du och jag. Och därför tror jag att det här är också till dig och mig. Vi är också vanliga människor. Den rättfärdiges bön har stor kraft. Vem är rättfärdig? Ja, Bibeln säger att den som tror på Jesus Kristus bekänner hans namn. Han är frälst. Och om Golgata kors, där Jesus dog för dig och mig, om vi tar emot det i våra liv, då är vi rättfärdiga. Det är nåd. Vi kan inte göra oss rättfärdiga, utan vi blir rättfärdiga genom vad Jesus har gjort för oss. Så säger vi, tack Jesus för vad du har gjort för mig, så blir vi rättfärdiga. Därför är vi, om du har sagt ja till Jesus, så är du rättfärdig. Vi kanske kan tänka att ja, men jag har så mycket i bagaget så jag kan inte kallas rättfärdig. Jag kan inte gå in i någonting. Det stämmer inte. Det säger inte Gud till dig. Det kommer underifrån. Det är någon annan som talar om för dig att du inte är rättfärdig. Gud säger att du är rättfärdig genom min son Jesus Kristus. Och utifrån det perspektivet så kan du säga, ja, jag är inte en perfekt människa, men jag har Jesus i mitt liv och han har gjort mig rättfärdig. Därför vill jag i hans namn vara med och be. Det kan ingen hindra dig att göra. Men vi lyssnar gärna på andra röster som får oss att tro att ja, men det där är nog, det kan nog inte, och jag är inte bra på att be. Ja, men vem är bra på att be? Vad handlar bön om? Det handlar ju om att komma nära honom. Jag skulle vilja uppmuntra dig, lägg bort det där. Det är inte Gud som talar. Nej, han får dig aldrig att bli nedtryckt av det här. Han vill istället lyfta dig. Och uppmana dig och utmana dig och uppmuntra dig. Du kan få vara med och se stora ting. För han är stor. Men det jag skulle vilja skicka med och som är så viktigt som Boltzius hade fått tag i. Som Maria Lindgren har fått tag i. När de smörjde med olja och de blev fantastiskt helade. Så sa de så här. Det är Gud som all ära ska ha. De var 100% klara över det. Jag gör ingenting. Det är han som ska ha all ära. Och här tror jag ärligt talat att Gud är ganska noga. För börjar vi människor ta åt oss äran, då kan det spåra ur fullständigt. Men har vi fått klart för oss att det är Gud och i hans namn det händer och sker, då kan stora ting få ske. Och ibland kanske man också får gå in böneskola för att lära sig det här i sitt eget liv. Men jag skulle ändå vilja trycka på det. Känner du någonstans att det ringer till i ditt liv? Ja, men jag kanske skulle faktiskt vilja gå in i en bönetjänst. Men vad betyder det? Ja, det kanske börjar med att du säger till Herre, det här längtar jag efter. Jag vet inte vad jag säger ja till, men jag längtar efter det. Sen kanske det börjar med att du 2 minuter om dagen sitter och börjar be. Och, Herre, ge mig något att be över. Ja, men du kanske får se bilder, du kanske får en stad, Örebro. Ja, men jag kanske ska vara med och be för den här staden. Du kanske börjar mer och mer komma in i detta. Bönetjänst. Jag tror att vi behöver det framöver. Bedjare som träder in, som träder fram och som också tror att Gud kan vara med och göra under. Och så det sista. Har jag på för länge, eller? Det är ju sista gången. Ja. Så är det någon som tycker nu är det för länge, så varsågod. Men jag har bara 3 minuter kvar nu. Därför att ibland kan det bli så här att ja, men det handlar bara om bön. Jag ska bara be, jag ska inte göra någonting annat. Så tycker jag den här slutfasen är så fantastiskt bra. Så här skriver Jakob. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon återför honom, så ska han veta att den som återför en syndare från hans villoväg räddar hans själ från döden och överskyler många synder. Glöm inte de människor som du vet har hamnat snett. Här verkar det vara troende som har övergett sin tro, kommit tillbaka till sitt gamla liv. Och här är uppmaningen tydlig och klar. Om du vill göra någonting som gläder Gud. Om du vill känna att be, ja, visst, men om du verkligen ska få klart för att det här vill Gud. Då är det så att man inte ska ta avstånd från människor. Inte döma, utan istället ta upp kontakten. Höra av sig. Det kan kännas svårt. Det kanske inte är så enkelt. Det kan ta emot. Men om du gör det så gläder du Guds hjärta. Det är stort i hans ögon. Kanske får du en person som ringer i ditt inre nu. Den här personen som ju var så. Var är den nu? Kan du känna att ja, men jag ska verkligen skicka ett sms eller ringa eller visa att jag ändå bryr mig om? Det är stort i Herrens ögon. Så att be, ja absolut, och det är det som jag tycker på hela tiden. Men inte vara passiv, utan också se, jag vill också göra någonting. Jag vill höra av mig, jag vill vara till för människor, tillgänglig. Det lilla som vi kan göra kan vara stort och kan få betyda någonting väldigt mycket. För den människan, det står det här, räddar hans själ från döden och överskyler många synder. Om du gör det här så ska jag be alldeles strax för det. Så ska du veta att Gud är med dig i detta. Herre, vi kommer till dig. Tack att du älskar oss alla. Du ser att vi vandrar på den här jorden under ett antal år och vi vet inte riktigt kanske vad våra liv handlar om alltid. Jag tror det finns många av oss som längtar efter mer av genombrott. Mer utav få se verklighet. Och vi vet att här i församlingen har det hänt stora ting. Maria Lindgren och det som hände med henne. Och jag ber att vi ska få se och uppleva tider där du verkligen kommer med en förvandlande kraft. Tack att vi får fortsätta att hålla ut och tro. Vi vill fortsätta att smörja med olja. Vi vill fortsätta att be. Vi vill fortsätta att tro att du vill göra under. Men så vill jag också be för det här som kanske på slutet också väcks. Att vi inte isolerar oss från andra och bara är inne i bön, utan att vi ser världen, ser människor, ser omständigheter. Om det nu är någon som tar kontakt, så be om din välsignelse över det och att det ska få leda till någonting gott. Tack för att vi får vara i ditt arbete, i det du gör. Tack att du hör oss när vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.